Kommer du från en familj där det finns en familjehemlighet? Utan att veta så gissar jag att ditt svar är ja. Liksom de flesta familjer så antar jag att också din familj hyser en hemlighet. Någonting man inte pratar om. Kanske inte ens med varandra. Eller särskilt inte med varandra. Gemensamt för familjehemligheter är att de kommer med en skam. En skam så pass stor att någon gång fattat beslutet att det här, det pratar vi inte om. Hela den här säsongen av Känsligt läge handlar om skam. Och det här avsnittet handlar om att leva med en familjehemlighet så skamlig att den fortfarande efter över 80 år sliter isär och skapar djupa sår. Välkommen till Känsligt läge. Jag heter Uje Brandelius. Vi ska träffa Julie Lindahl som idag är 57 år gammal. Under hela sin uppväxt så kände Julie att det fanns något mörkt som hennes föräldrar och släktingar skämdes över. Något som verkade ha med hennes morfar att göra. Det var en skam som alltid fanns där, men som aldrig förklarades eller omnämndes. Julie hade ingen aning om vad det handlade om, men hon lärde sig tidigt att också skämmas. En namnlös skam med oklar härstamning. Det var den våta filt under vilken Julie växte upp.
Jag kände att det var någonting skamligt med mig. Därför att det var inte morfar, var ingen. Jag tänkte inte på honom ens då. Jag tänkte bara på mig själv. Och jag blev till och med kritiserad när jag kom ihåg saker från den tiden. Alltså, liksom, så här, liksom. Det var en källa till den skammen som uppstod inom mig. Att jag hade liksom en... hela min början var skamligt.
Kände du då när du var så liten, kände du att det var någonting skamligt med morfar?
Det var inte bara morfar. Jag tror att det var hela familjen. För det här är ingenting som bara... alltså det sipprar ut i hela familjen. Folk kan inte prata med varandra och det blir en väldigt komplicerad situation. Min mor var... Hon älskade sin far väldigt mycket. Så hennes sätt att ta hand om det här var att säga... Allt som är dålig, som man säger är dålig, eller som han har gjort som är dålig, som man påstår som han har... Så vid den tiden diskuterade man inte vad han hade gjort. Och vi pratade aldrig om honom. Och om han kom upp ibland så när det fanns familjträff, då blev det, så fort som han kom upp i samtalet, så blev det bråk. Plötsligt blev det... helt tyst. Och jag och min syster ville bara lämna rummet. Vi ville inte vara där. Det var så otroligt spänd.
Vad bråkade de om?
Nej, så här var det inte. Nej, men det var så här. Men det blev inte bara... Ja, det kan bli så i familjer. Nej, du minns inte rätt. Eller, ja, alla minns på olika sätt. Eller hur?
Men var det någon som var på din morfars sida då? Eller?
Jo, min mor. Min mor var på hans sida.
Julie går och hämtar några fotoalbum. Det är album som egentligen inte skulle finnas. Julies familj ville elda upp dem. Men då var Julie vuxen och förstod att fotoalbumen kunde innehålla ledtrådar till hennes familjs förflutna. Ledtrådar till den där tysta skammen. Julie lyckades stoppa bokbålet och tog hand om albumen. Och nu sitter hon och jag och blickar bakåt i hennes familjs historia.
Bilderna är här. Ska vi se här.
Är det du?
Jo.
Hur gammal är du? Tre?
Där är jag 2-3.
Minns du din mormor och morfar från den här tiden?
Alltså jag minns min mormor, det kan jag säga. Min morfar dog 1976, du ser honom här i bilden. Där sitter vi tillsammans och han, vi äter. Och jag visste ju ingenting om honom. Där är det en lugn moment. Och det är nästan otroligt att tänka att den här människan gjorde ingenting annat än skrika, slå på folk och så vidare. Och liksom piska människor och allting. Men jag visste ingenting. Och som du märker så har jag en tysk folkdräkt på mig.
Ja,
här och här.
Lite tyrolsk stämning.
Ja, och jag tror, det är en gissning, men jag tror att det handlar om att min mor vill visa dem att hon inte hade lämnat deras väg. Mm. Lite så var det. Därför att hon hade inte gjort upp med sitt förflutna, eller sin familjs förflutna. Som hon visste vad som hade pågått. Mm. Kanske inte alla detaljer, men hon visste. Och hon var väldigt hård.
På bilderna med Julie och hennes morfar syns ingenting som skvallrar om att det här är två av statisterna i ett av förra seklets stora blödande trauman, förutom Julies tyska folkdräkt. Julie och hennes syster gjorde det som deras mamma och övriga släkten önskade. De glömde sin morfar och slutade att ställa frågor. Planen var att livet skulle fortgå utan störande påhälsning av det förflutnas onda ande. Men så blev det inte. Skammen var för stor för att kunna gömmas undan. När Julie var i 20-årsåldern så pluggade hon på universitetet i Oxford. Hennes plan var att skriva en avhandling om de tysk-polska relationerna under 1900-talet. Studierna ledde Julies tankar tillbaka till sin egen familj och sin morfar. Skammen och jakten på skammens ursprung fick nytt bränsle.
Börjar jag fatta att det här har någonting med mig att göra på djupet. Och det var extremt skrämmande. Jag kan känna det nu i min kropp. Och då kom min far på besök under 3 dagar, som han gör det ibland. Och då tänkte jag, jag kan väl fråga pappa om morfar var en förövare. För jag tänkte, ja, det kanske var så. Ja, min pappa kommer och kom ihåg att vi stod varandra väldigt nära. Vi var väldigt lik varandra på många sätt. Och min far, när jag ställde frågan om morfar, så började min fars händer skaka. Och han tittade på mig och blev väldigt arg. Och sa, du får aldrig ställa frågor om honom igen. Inte till din mor, inte till mig, inte till någon annan. Aldrig. Och vid den tiden hade jag på mitt skrivbord ett ansökan för att göra ett doktorsarbete i det här ämnet. Och jag slängde den i sopkorgen och lämnade universitetet. Mm. Och lämnade då ämnet i väldigt många år.
Mm. Du blev inte nyfiken, eller?
Naturligtvis, men att se min far så... Att se någon som jag älskade, min far, så upprörd, en person som normalt var lugn och snäll. Den enda personen som jag känner jag kan lita på och verkligen som kan stödja mig i livet. Han blev väldigt sårad av vad jag höll på med. Och då tänkte jag, nej, men det är bättre att liksom låta bli med det där.
Varje gång jag hör om människor som får veta omtumlande saker om sin släkt som de inte hade en aning om, då blir jag lika förundrad. Hur kan en hel uppväxt, som innehåller i runda slängar 6000 middagar, ungefär lika många godnattpussar, 25 släktträffar och kanske 10-12 semesterresor, hur är det möjligt att man inte en enda gång under den uppväxten får höra om det där oerhörda som har inträffat? Hur är det möjligt att Julie inte visste vad hennes morfar hade gjort? Men ju äldre jag blir så förstår jag mer och mer om varför tystnad är ett så vanligt sätt för familjer att hantera skam. Helt enkelt för att sanningen är mycket jobbigare än tystnaden. Sanningen kräver tårar, skrik, prata ut nätter, 100-tals förlåt, mer tårar, samtal, brev, brutna relationer och ännu mer tårar. Men framförallt kommer sanningen att göra skammen offentlig. Tystnaden kräver ingenting av det där. Bara tystnad. Julie levde i tystnaden. Men det var en tystnad som snart skulle brytas och Julies liv förändras. Och det var födseln av hennes egna barn som fick snöbollen i rullning.
Jag kan förklara lite det här varför var det barnen som att vara mamma, det som gjorde att jag började. Jo, jag visste inte vad det här handlade om då. Jag misstänkte att mina morföräldrar hade varit nazister, men jag visste inte alls vad det var som hade gjort. Men det enda som jag visste var att jag bär på den här enorma skammen som är så tung, som är så svår, som har hindrat mig från så mycket, som har skadat mig på ett sånt hemskt sätt. Och jag vill inte att mina barn ska alltså, vem vet vad jag gör mot mina barn på grund av att jag har inte gjort någonting åt det här. Jag kan skada dem själv.
Mm.
Det handlar inte ens om att de känner tyngden av den här förflutna. Det handlar om hur jag beter mig.
Mm.
Och då tänkte jag att om jag inte gör någonting åt det här så kanske kommer jag att skada mina barn. Så är det.
Skada dina barn i form av att de också får ärva en skam och må dåligt? Eller skada fysiskt?
Ja, allting. För att jag har lärt mig väldigt mycket om skam. Att den kan... Om man inte bearbetar den, eller får möjligheten att bearbeta den, då kan det bli till våld. Mm.
Julie började leta efter svar för sina barns skull. Hon ville inte att de skulle växa upp med samma tysta skam som hon själv. Hon började gräva i arkiv. Och där bland dokumenten, sorterade och arkiverade med tysk disciplin, där hittade hon det som ingen i familjen ville prata om.
Jag fick veta att mina morföräldrar hade varit ett SS-par. Det fanns 100 sidor om de båda två. Att de hade varit SS-folk som hade stationerats i det ockuperade Polen genom hela andra världskriget. Och där kunde jag se var de hade stationerats. Och alla de här Sonderführer som var ansvariga för stora gårdar för att göra dem produktivt för riket, alltså producera mat, samtidigt som de skulle föra ett raskrig. Att alla de här Sonderführer, tyska gårds förvaltare, skulle bestämma lagen själv. Så att om min morfar vill slå och piska eller ta livet av någon, så var det helt okej. Det var han bestämde lagen på sin gård.
Kände du då, ja men det kan jag tänka mig. Eller kände du, nej det låter inte som min morfar.
När jag var i arkiven och först tittade på de här papperna, när jag först såg, för det fanns såna headshots på mina morföräldrar i de här dokumenten. När jag först tittade såg det på svart och vit på papper, med hakkors på papperna och sådär. Min hjärna kunde inte acceptera det. Den tänkte, nej, det här är inte sant. Det är inte min släkt. Det är inte. Trots att jag kände igen dem. Jag kände igen deras ansikten. Speciellt min mormor som jag trodde jag hade varit väldigt nära. Men det var hennes handstil som gjorde att jag började acceptera att det var dem. För att jag hade ju fått många hälsningskort från henne genom hela min uppväxt. Och när jag såg hennes handstil i alla dessa dokument så fattade jag att det var dem. Och efter det spenderade jag oväntat 6 år på att hitta ytterligare papper, träffa ögonvittnen, ja, åka till platserna som mina morföräldrar hade varit på i Polen, Tyskland och Brasilien.
Du pausade livet och släktforskade i 6 år.
Det fanns ingenting annat att göra. För mig, att se min gamla familj gå sönder så där. Det här handlar om de viktigaste människor i mitt liv. Och jag såg dem alla bara gå sönder som människor. Jag vill inte se det som hände i min gamla familj, allt det här liksom upprepa sig.
Och vad var det då som du fick reda på under de här 6 åren, om du bara kan går att sammanfatta?
Vi upptäckte människor som kom ihåg morfar som du var igår.
Mm.
Och beskrev hur han var. Och det var tydligen en extrem våldsam människa. Bara du vände ryggen så skulle han slå ner dig för ingenting. Jag kan inte... Det bästa sättet att svara på det är att berätta om en av mötena som jag hade med en man som vill berätta. Och då fanns ett ärr över en av... Jag märkte det över högra ögat.
Okay.
Och min morfar hade slagit honom väldigt hårt när den här 10-årig pojke som han var då gick förbi. Min morfar gick förbi honom och han hade glömt av sig mössan. För alla polska män och pojkar skulle ta av sig mössan när en SS-man gick förbi. Och han visste inte det. Han var bara ett litet barn. Och morfar slog honom så hårt att han fick jätteär som fanns kvar när han var 85. Så det ger en smak för vad det var för person och hur han betedde sig. Vissa kunde, alltså det var inte alla som kunde ens prata klart om det, för att det var så traumatiserande för dem.
En mörkare familjehemlighet än den Julie hittade i de tyska arkiven är svår att fantisera ihop. Julies morfar var alltså en övertygad nazist, en SS-officer. Med ett glödande engagemang för nationalsocialismens sak drev han i Hitlers tjänst under andra världskriget ett jordbruk i Polen med polska slavarbetare. Människor som han inte tvekade att misshandla till medvetslöshet innan eftermiddagskaffet. Julies morfar styrde ett skräckvälde på bondgården som Gud glömt. Men de som levde under Julies morfars piska hade inte glömt. Julie tog på sig sin morfars synder och reste runt och träffade drabbade som fortfarande levde. Julie bröt tystnaden kring sin familjs hemlighet. Sanningen var jobbig. Den sanning som Julies familj i alla år hade vaktat på som en ilsken gårdshund. Den anonyma skam som Julie känt i hela sitt liv fick namn, ansikten, berättelser. Det var plågsamt, men Julie upptäckte att sanningen, när den väl släpptes ut för allmän beskådan, att sanningen och skammen inte var det allra värsta. Tystnaden som Julie hade levt i hela sitt liv var värre. Morfar var möjlig för Julie att placera i historiens garderob och kanske lite grann sortera bort. De hade aldrig haft någon riktig egen relation. Julie var för liten när morfar dog. Men mormor, hon var också nazist. Henne hade Julie en nära relation till under hela sin uppväxt och många fina minnen av. Hur hanterar man det? Jag och Julie bläddrar vidare bland fotoalbumen och Julies mormors gamla saker.
Det här var min mormors, du ser symbolen, det var hennes körkort. Och hon visade upp väldigt stolt det här och sa, titta, ha korset och sådär. Hon tyckte det var, hon var väldigt stolt över det. Alltså du ser, alltså det här var någonting som är väldigt... vanligt från den tiden. Du ser, man skulle visa upp de blonda barnen som leker och är fridfullt på de här gårdar. Man visar en slags perfekt liv. Och min mormor sa att ja, men det var ett fantastiskt vackert liv. Det förstår ingen människa. Vi hade alltid det bästa och det var otroligt vackert och fin. Men vilken kostnad. Och det var inte... Så människor som jag träffade, tillbaka till de här ögonvittnen, berättade om att min mormor och hennes barn gick runt sina huvudböjda och väldigt skrämd av morfar.
Mm.
För han betedde sig våldsamt mot sin familj också. Mm. Så. Mm.
Din mormor, var hon förintelseförnekare? Eller?
Ja. Det kom i olika former kan man säga. Att hon kunde ibland säga att ja, det där med förintelsen, det var inte lika farligt som man sa. Det var bara en komplott av den internationella pressen att liksom trycka tyskarna ner och hålla dem nere.
Fake news.
Ja, yeah, fake news eller att man har gjort det mycket värre än det egentligen var. Jag tog upp vad jag visste senare med min mormor och sa ja, jag måste dela med dig att jag har varit i Polen och jag har fått några dokument och jag vet om de här grejerna. Kan vi åtminstone erkänna tillsammans vad som har skett? Jag höll i hennes hand och hon blev otroligt arg på mig. Och hon blev igen, hon ryckte upp sig så här i stolen, satt rakt upp och sa, SS var de vackraste män som någonsin har gått på jorden. Det förstår ingen människa idag. Och så gick det vidare och hon förnekade ingenting utan hon sa att ja, det var sant och det var bra. Och jag blir så chockerad att en person som är 100 år gammal, som har alla möjligheter, som kommer inte leva länge, som har alla möjligheter nu med sitt barnbarn, som på snällt och kärleksfullt sätt försöker säga det finns en urväg. Du kan, om du vill, så kan du med mig erkänna vad som har skett. Nej. Jag tror för en människa som har ljugit för sig själv i så lång tid eller skapat den här alternativa bilden, så att säga, alternativa fakta, kan inte acceptera en sannare bild eller en sann bild.
Finns det tillfällen då du känner att du vill inte prata om den här skiten?
Ja. Det finns dagar där jag tänker, vad i helvetet har jag gjort? Vad har jag gjort? För att det är så att det finns människor i min familj som inte vill prata med mig längre. Min mor vill inte prata med mig längre. Och jag tror det handlar om att hon bär också på en enorm skam. Men hon förmådde inte ta hand om den och hon kunde se, jag tror att jag är en person som kan visa mina känslor mer än hon kan. Hon uppfostrades inte till att visa känslor och då liksom krockade det för henne. Men jag tycker att, ibland kan jag säga att tänk om du inte hade gjort det här, då skulle du kanske kunna prata med din mor fortfarande. Tänk om du... Men jag tror inte att det hade varit så. Jag tror att jag skulle ha hatat min mor för det som hon gjorde mot mig och mot min syster.
Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Idag träffade vi Julie som berättade om den ärvda familjeskammen kring sin morfars bakgrund som brutal nazistofficer. Emmy Bergqvist har producerat programmet. Ljudtekniker var Joakim Lövgren och programmet producerades av Munk Studios. Jag heter Uje Brandelius och tackar för uppmärksamheten.